kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Och det är Håkan Sundliden som håller dem. Vi får lyssna till andra Korintherbrevet och det är del 4 vi har kommit till. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Vi ska studera andra Korintherbrevet, första kapitlet. Jag tror vi har kommit till vers 8. Men vi behöver nog göra en liten tillbakablick och så behöver vi be tillsammans först. Herre, vi tackar dig för att vi nu har fått komma tillsammans för att ännu en gång sitta ner och lyssna efter din röst. Tack för att vi kan räkna med din närvaro. Nu, i den här stunden och varje stund. Herre, hjälp oss att vara vända emot dig på ett sådant sätt så att vardagens bekymmer och stress lämnas därhän och vi kan få en stund av nåd tillsammans med dig. Tack att vi har tillgång till ditt ord. Tack för att du vill tala ditt goda till oss. Kom med din heliga ande och öppna våra sinnen så att vi både kan förstå ordet och låta ordet vara verksamt ibland oss. Vi vill vara dina lärjungar på riktigt. Vi vill höra dig tala och vi vill göra som du ber oss att göra. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Nu har vi haft några gånger inledningsvis och om det inte har sagts rakt ut tidigare så får jag nog säga det nu att andra Korintherbrevet är inte helt enkelt att förstå alla gånger. Ja, i sin helhet och i det stora så är det väl inte några svårigheter innehållsligt. Men det finns en del sådana här versar som man kan märka det på översättningar. Man översatt på olika sätt därför att man har uppfattat det lite olika. Eller som vers 5 här i första kapitlet. Jag kan läsa den lite grann som repetition också. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Han välsignar ju där inledningsvis Gud för all den tröst som han får del av. Och jag vet inte hur många gånger, var det 7, 8, 9, 10 gånger som ordet tröst kommer igen. Och vi förstod det utav, både utav ordet och också utav tankarna som vi har lärt känna nu hos Paulus. Att trösten, det är någonting som hör till själva evangeliet. Alltså det budskap som kommer till oss ifrån Gud, evangeliets ord, det innehåller tröst. Det är alltså himmelsk tröst det handlar om. Och Gud låter den trösten komma över oss i överflödande mått hela tiden. Vi kommer in på det i början på andra kapitlet där Paulus talar om att Gud har smort oss med sin ande i våra hjärtan. Och då får man associationerna, vi kommer ju dit så småningom så jag tar inga detaljer. Men då får man associationerna eller bilden av det som han talade om i första Korintherbrevet. Där det står att vi är alla döpta in i en och samma kropp. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Alla har vi fått en och samma ande att dricka utav. Den tempusformen där som används då i andra kapitlet, jag tror det är vers 4 eller så. Det är auristus, vilket betyder att det är en avslutad handling. Alltså anden är utgjuten över oss. Den helige ande är utgjuten över oss och vi har alltid möjlighet att dricka av den heliga ande. På samma sätt är det med trösten. För trösten finns i den heliga ande. Så när vi är ledsna eller ensamma eller rädda för att bli avsidestagna eller vad det nu kan vara för någonting, så är det här någonting som behöver får vara levande hos oss. Att trösten är alltid tillgänglig. På samma sätt som vi talar om det när det gäller gemenskapen med Gud. I Jesus, vi är inlemmade i Jesus Kristus. Vi har gemenskap med Gud i den heliga ande. Därför kan en kristen aldrig vara ensam. Ja, man kan vara ensamstående. Ja, man kan till och med i värsta fall vara isolerad. Jag tänker på om det någon skulle gå i kloster eller sitta i isoleringscell av någon annat skäl. Så kan man ju vara ensam och övergiven och ändå inte. Därför vi är fortfarande inlemmade i Jesus Kristus. Vi kan aldrig bli ensamma. Så när någon kommer till själavård och tycker att livet är eländigt och jag är så ensam och det är ingen som tänker på mig. Så gäller det ju att avslöja den där lögnen. För det är ju lögnväsendet som kör runt i huvudet på människor. En människa som är inlemmad i Jesus Kristus har full tillgång till gemenskapen med Gud och alla de heliga. Och full tillgång till trösten. Finns där hela tiden. Det här skriver Paulus nu uttryckligen i inledningen. Och då ska vi komma ihåg också situationen, hur den var i Korint. Och då tänker jag inte bara på alla de svårigheter som fanns i Korint. Det vi gick igenom i första Korintsebrevet med partibildningar. Med frågor om huruvida man skulle äta kött som var offrat till avgudar eller om det var förbjudet. Och andra sådana här frågeställningar. Det var ju flera frågeställningar vi gick igenom. Jag tänker inte bara på det, utan jag tänker också på den kritik som riktades emot Paulus. Paulus hade tydligen, ni kommer ihåg det i första Korintierbrevets femte kapitel, så var det någon som levde ihop med sin svärmor. Och det där betraktades då som en grov synd, och Paulus ville att det här skulle ställas till rätta på något sätt. Det kommer igen här i andra Korintierbrevet. Vi vet inte om det är samma man eller om det är någon annan. Men det finns tydligen någon person där i Korint som har betett sig. Han har begått en orätt, står det i sjunde kapitlet i andra Korintsebrevet. Och han bestraffas på något sätt, ser man i inledningen på andra kapitlet redan. Och sedan så ska han då upptas. Tydligen var det så att när Paulus hade förmanat församlingen om den här mannen, så hade man ställt sig på mannens sida. Eller åtminstone några hade gjort det i Korint. Man tyckte att man hade gått fram för hårt emot den här mannen, och så vände man det emot Paulus. Och menade att det var Paulus som ställde till oreda i församlingen. Genom att försöka hålla rent i den här gemenskapen. Och så fanns det alltså delaktiga meningar i församlingen i Korint riktade mot Paulus. Och tydligen var den kritiken mot Paulus så pass allvarlig. Så att han ställde ju in ett planerat återbesök i Korint av det skälet. Det kommer vi att läsa om här alldeles strax också. Jag bara försöker måla upp situationen för er. Och han ställde in det där andra besöket i Korint. Och sedan så dröjde det inte länge, så kom Timoteus från Korint till Paulus i Efesus och berättade hur eländigt det var i Korint. Och Paulus, han gjorde en snabb visit till Korint. Då han inte var påannonserad så att säga, utan bara dök upp där, och det föll inte alls i god jord. Han var djupt bedrövad. Det talas om lidande och ångest när han åkte därifrån. Han var så ångerfull. Och han var så tagen av situationen i Korint. Han hade inte alls blivit mottagen. Och på vägen tillbaka till Efesus på den här snabbvisiten, från den här snabbvisiten, så skriver han det så kallade tårebrevet. Han är fylld av lidande och ångest. Han säger ju det här själv några versar längre in. Vi kommer dit snart. Och det är alltså situationen i Korint. Och så skriver han om trösten som finns där. Som överflödar. Och hur var det stod i vers 5? Jag läser det en gång till. Ty så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Och det här hade vi uppe förra gången och det tål att sägas igen, för det här är så ovant att tänka för oss. Men han tänkte alltså att motgångarna, kritiken som drabbade honom, ja, lidanden är ju det ord som han använde. Slipsis på grekiska betyder ju i första hand ett yttre motstånd. Det kunde till och med vara inte bara trakasserier utan ren misshandel, vedermödor. Men det fanns också en inre dimension av vedermöda i det där ordet. Allt det där betraktar han som lidanden i Kristus. Alltså det blir aldrig på det sättet för Paulus att han liksom står utanför Kristus och så säger han så här: nu måste jag fly till Kristus, eller här ute är det så synd om mig och varför ska alla vara emot mig. Han ser det aldrig så, som om han skulle behöva tas in i Kristus och få tröst där. Utan han är i Kristus hela tiden. Också när han drabbas av svårigheter och lidanden. Men han balanserar det, eller inte balanserar, utan trösten överväger lidandet och svårigheterna och motgångarna. Så att han har alltid kraft i Herren, som han skriver i Filipperbrevet. Allt förmår jag i honom som giver mig kraft. Vad det än är, så finns bärigheten eftersom han är i Kristus hela tiden. Han kan inte tänka, han kan inte föreställa sig ett liv utan Kristus. Jag är korsfäst för världen, skriver han i Galaterbrevet. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Det liv jag lever, det lever jag i tron, i gemenskap med Kristus. Han kan inte betrakta sig själv som skild ifrån Kristus. Så allt det han är med om, vi skulle säga på gott och ont, det tackar han Herren för. Han tackar Herren under livets alla omständigheter. Skulle det vara svårigheter eller motgångar och lidanden, då tackar han för att han är värdig att prövas. För att han vet att lidandet åstadkommer ståndaktighet. Alltså karn är genomgående positiv. Oavsett vad som händer. Aposteln Johannes skriver på ett liknande sätt i sitt första brev, där han skriver: vilken annan kan övervinna världen än den som tror att Jesus är Guds son? Men om Jesus är Guds son och jag lever i Kristus och jag har den trosgemenskapen, då övervinner jag världen. Då övervinner jag allt. Det här är i första Johannesbrevet där han talar om oss kristna som barn, ungdomar och fäder och mödrar. Och nu ska vi inte stanna vid det, men Paulus använder ju ett liknande språkbruk i första Korintsbrevet. Jag tror att det är inledningen på tredje kapitlet, eller till och med redan i andra kapitlet, där han talar om spädbarn i Kristus. Ni kommer ihåg att vi har gått igenom det här. Och spädbarn i Kristus, det är alltså sådana som ännu inte har lärt känna Gud som den gode Gud. Man har haft ett möte med Gud, men de har inte blivit rotade i Kristus. När man blir rotad i Kristus, när man blir en ungdom i Kristus, då kan man övervinna den onde, står det där i Johannesbrevet. Det vill säga, då vågar man bejaka svårigheterna, lidandena, också sina egna tillkortakommanden, sina brister, för att inte säga synder, överträdelser. Allt det där kan bejakas därför att man är trygg i Kristus. Därför döljer man ingenting för Kristus. Man har det i sin syndabekännelse, och har man mognat ordentligt i Kristus, så vågar man bekänna för andra människor också. Det är inte sagt att man alltid ska göra det, för det kan vara olämpligt. Men i de fall där man bedömer det som rätt och riktigt, så vågar man göra det. För vi lever av Guds nåd, inte av egna prestationer. Och sedan så, och det, där hade ju Paulus naturligtvis passerat det här. Så att för honom är det inga svårigheter att bejaka svårigheterna. Lidanden. Lidanden kommer i överflöd för, över oss, säger han där i inledningsversen. Men han hakar inte upp sig på det. Han stannar inte där. Han låter sig inte besegras utav det. Och när det talas om fäder och mödrar då, så är det ju naturligtvis sådana kristna som får hjälpa andra till tro. Det är väl det som ligger i att man är en far eller att man är en mor, att man har fått barn. Och det är så i andlig mening också. Att när vi delar tron med andra och kan hjälpa andra, visa vägen för andra, så får vi andliga barn. Och hela församlingen i Korint var ju andliga barn till Paulus. Var ju Paulus, han säger ju det i, jag tror det är första Korintierbrevet, fjärde kapitel, där han kallar sig själv för en fader. Hur ni än diskuterar om apostlar hit och dit och sanna och falska, så är jag er far. Det var jag som förmedlade evangeliet till er. Och det är hans ära. Och det borde vara deras ära också. Alltså Paulus borde vara deras ära. Det ömsesidigt. Det där kommer vi också till alldeles strax. Men det där är alltså bakgrunden till andra Korintierbrevet. Och det är inledningen till andra Korintierbrevet. Nu ska vi läsa vidare i vers 8. Och då läser vi 8 till och med 11. Bröder och systrar, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker de döda. Alltså, jag läser den meningen sakta. Ser ni vad som står? Alltså, han hade ett sånt lidande, sådana svårigheter, så att han fruktade för sitt eget liv. Eller dem, för det var ju Timotius var ju med där också. Och kanske Silas och Priska och Aquila var ju där också. Men det här säger Paulus, tillät Gud. Det står inte så, men det är förståelsen. Det här tillät Gud för att vi skulle lära oss att lita på Gud. Och om vi hade fått sätta livet till, då hade vi fått lita på Gud så mycket som Abraham gjorde när han skulle offra Isak. Vi förfasar oss och tänker oss, hur kunde Karn ens tänka tanken att han skulle sätta kniven i Isak där och offra honom? Och svaret finns ju i Hebreerbrevet 11. Abraham tänkte att om det skulle ske, så skulle Gud uppväcka honom från de döda. Abraham trodde på en Gud som uppväcker människor från de döda. Paulus säger här på samma sätt. Om vi hade fått sätta livet till där i Asien, så hade vi ändå trott att Gud skulle uppväcka oss från de döda. Vi går från härlighet till härlighet under alla omständigheter. Det är trosvisshet. Och ändå så tror inte jag att Paulus var så att säga så här extra trosviss i den meningen att han skulle vara någon sorts troshjälte, liksom ha mer tro än alla andra. Jag tror att denna kvalitet på tron finns hos oss alla. Du kanske inte kan tänka dig att om du skulle trakasseras eller till och med fängslas någonstans för din tros skull och genomgå svåra förhör och utsättas för tortyr, att du skulle klara det. Nej, det kanske inte skulle i tanken. Men i verkligheten är det fullt möjligt. Alltså det finns i trons kvalitet, så är ju Kristus närvarande. Det finns ju den här övertygelsen att vad som än drabbar mig, så är Kristus densamme igår, idag och evighet. Han har uppstått från de döda. Vilken annan kan besegra världen än den som tror att Jesus är Guds son? Det ligger i tron. Och i det perspektivet så kan vi kanske bara konstatera att vi har ju inte särskilt mycket lidanden att berömma oss av. Men i den mån vi har det, så ska vi göra det. Vi ska inte tycka synd om oss själva eller gå ner oss eller skylla på andra, utan vi ska bejaka det. Detta har jag utsatts för till Guds ära. På det här sättet har Gud prövat mig. Det här har jag gått igenom. Eller om jag befinner mig i någonting, det här går jag igenom. Det finns ingenting som jag inte skulle kunna gå igenom. Det är kristen tro. Men jag skulle läsa vidare. Ur en sådan, alltså vers 10, ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp, att han även i fortsättningen ska rädda oss. När också ni hjälper oss genom er förbön, så kommer många människor att tacka Gud för oss, för den nåd vi fått. Alltså ni ser att han fortsätter att säga i vers 10 att Gud kommer att rädda dem. Han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp. Och ordet hopp är ju precis som ordet tröst. Ett eskatologiskt begrepp. Alltså i himlen, där finns saligheten, där finns glädjen, den fullkomliga glädjen, den gudomliga friden, den gudomliga trösten. Där finns hoppet, det är där vi har vårt hopp. Så hoppet är det himmelska perspektivet, den himmelska förvissningen som man säger lite längre fram, återigen i andra kapitlet, att Gud har gett oss anden som en handpenning, som ett förskott på vårt himmelska arv. Så att Gud är vårt hopp, det betyder inte bara att han kommer att rädda mig ur fängelset eller ur en svår sjukdom. För det är ju inte säkert att det sker. Prövningen kanske är att vi inte blir hjälpta ur det. Utan måste man se igenom det, se förlängd. Det är ju det himmelska perspektivet. Gemenskapen med Gud. Visst kan jag ha hopp om att få bli frisk från en svår sjukdom. Men hoppet har en evighetsdimension som tränger igenom det. Så att oavsett om jag blir frisk eller inte blir friskförklarad, så har jag hoppet om att få lära känna Kristus. Jag vet att jag är Kristus, och jag vet att jag kommer att fullkomnas i honom. För min Gud är en Gud som uppväcker döda. Så Paulus ser inte de här barriärerna som barriärer, så som vi vanligtvis gör. Han ser bara relationen och gemenskapen, trösten och hoppet. Och han tar in lidandet, det inkorporeras i hoppet. Det skjuter på, så att säga. Så det betyder ju att Paulus förstår det här som jag försöker prata om nu, som någon sorts gudomlig pedagogik. Att Gud undervisar oss på det sättet. Därmed inte sagt, vi vill inte bli missförstådd. Därmed inte sagt att allt elände kommer ifrån Gud. Sjukdomar kommer inte från Gud. Men Gud är närvarande i våra svårigheter. Gud är större. Vi är ju inte gnostiker som tror på någon sorts dualism där det goda och det onda kämpar emot varandra på lika villkor, om man inte riktigt vet hur det ska gå. Så tänker inte vi. Våran Gud är allsmäktig. Gud är Herre också över det onda och närvarande i det onda. Det betyder inte att det onda är hans vilja. Det kan komma från djävulen, det kan ha sina naturliga förklaringar, och det kan finnas olika skäl till att vi råkar ut för ondska och olyckor och sjukdomar. Men Gud är närvarande i det, och Gud är större. Och Gud använder det. Låter det samverka, kanske är ett bättre sätt att uttrycka det. Om det inte skulle vara så, då är alltså Gud besegrad. Är sjukdomarna större än Gud då? Nej, det finns ju inte hos Paulus. Utan allting förvandlas där Gud får utöva sitt herravälde. Han räddar oss, han kommer att rädda oss. Det är det gudomliga perspektivet som Paulus har. Och när det här sker, då, och här skriver han ju om att de blev räddade ur en dödsfara i Asien. Och det, han tackar dem i vers 11 för deras förböner. Och så kommer många människor att tacka Gud för oss. De som har bett för oss och de som har hoppats på Gud och som har lagt våra liv i Guds händer och så blir vi räddade, de kommer också att tacka Gud för det som har hänt. För den nåd vi har fått. För den nåd vi har fått innehåller ju nu inte bara trösten utan också lidandet. Så tänker Paulus. Det här är inledningen på andra Korintherbrevet. Sen kommer då, man kan ju dela in det här, men det har jag gått igenom tidigare, att det vanliga sättet är att dela in andra Korintherbrevet i två huvuddelar. Och den första huvuddelen, det är kapitel 1, vers 12, där vi ska börja nu, till och med kapitel 9. Och den andra huvuddelen är alltså kapitel 10, 11, 12, 13. Så delar man in det vanligtvis. Och det är nog ett bra sätt. Så nu börjar då den första huvuddelen, själva ärendet här så att säga. Och de där 9 första kapitlen brukar man i sin del dela in i 3 större avsnitt. Det här kan ju göras, som ni har lärt er nu genom åren, på lite olika sätt. Så det är upp till den som kommenterar skriften att göra de där indelningarna. Och där får man ju vara lite vaksam, för de indelningarna styr ju tolkningen. Och man delar in det i större avsnitt och i mindre avsnitt och så ser man strukturen och får fram tankegången i det hela. Och det kan som sagt göras på lite olika sätt, så att det där är ett viktigt arbete. Men här är det då, har jag delat in det i 3 större avsnitt. Alltså den första huvuddelen i 3 större avsnitt. Och det är från kapitel 1, vers 12 till och med kapitel 2, vers 13. Alltså kapitel 2, vers 13. Därför det huvudavsnittet handlar helt och hållet om att Paulus nu försöker knyta an till situationen i Korint. Som jag sa så var han ju utsatt för kritik ifrån korintierna. Man menar att han hade varit lättsinnig som hade ställt in sitt återbesök. Man menade, några menade, kanske inte var så många, men några var tillräckligt många tongivande personer som tyckte att Paulus hade gått fram för hårt emot den där mannen. Och det fanns andra sådana här kritiska punkter. Och Timoteus var ju bedrövad när han kom med rapporterna. Nu var det ju mycket återställt efter det där tårebrevet. För det hade Titus sedan kommit tillbaka och berättat om. Så att han är ju glad när han skriver andra Korintherbrevet. Men inte desto mindre så ägnar han det här mindre avsnittet 1:12-2:13 till att knyta an till korintierna som nu ska ta emot det här brevet. Sen från vers 14, alltså andra kapitlet från vers 14 till och med 5:19. Så talas det om apostelns tjänst. Eller han talar inte bara om sin egen tjänst utan vad det innebär att vara en Jesu Kristi apostel. Hur man ska känna igen en sann apostel. Vad som är syftet med apostelns tjänst. Hur han tjänar i det nya förbundet. Försoningens ämbete och så vidare. Allt det där finns i den här andra delen. Så där kommer vi få lära oss ganska mycket om hur en Kristi tjänare bör tänka på sig själv, förstå sig själv och agera. Och sen det sista större avsnittet då, det tredje, från 5:20 till och med 9:15, alltså kapitel 9 ut, som jag bara har gett rubriken tillämpningar. Och det är också typiskt Paulus att han förmedlar evangeliet, han ger undervisningen och sen så kommer tillämpningarna, hur vi nu ska hantera det här i praktiken. Det är alltid den ordningen. Och det gör att de där tillämpningarna, de där förmaningarna och så, de blir ju aldrig lagiska. Det blir ingen moralism utav det, utan det blir hela tiden anvisningar om hur man ska leva evangeliet, hur man ska hantera evangeliet och hur man ska kunna ha glädje av det i det praktiska livet. Det där är en sån sak som jag skulle behöva säga 100 gånger på 100 ställen. För det finns liksom inte riktigt i vår tradition, håller jag på att säga, eller i vår nutida kristenhet, utan det finns så mycket av lagiskhet och moralism, och det är så tråkigt och det är så besvärligt. Alltså väldigt mycket sånt. Möter det varje dag. Och det är ju helt främmande egentligen för kristen tro. Så det här är viktigt att vi får den evangeliska undervisningen, så vi förstår vad det innebär att leva i Kristus. Att vi kan bejaka livet i sin helhet i Kristus. Och inte dela upp livet i olika sektioner. Där vi har vårt vardagsliv och vi har vår fritid och vår trädgård. Och sen har vi det kristna livet. Så uppfattar jag att många tänker det. Och så ska man vårda sitt andliga liv då, om man morgonbön och läser Bibeln i bästa fall. Man ser liksom inte att det här finns med över hela linjen. Över hela registret. 24, du är ju kristen 24 timmar om dygnet. Inte bara några morgonbön eller aftonbön. Och det här är sådana självklarheter ur ett nytestamentligt perspektiv som vi behöver återupptäcka och kanske återvinna också. Så det vi ska göra nu då, det är att gå igenom först 1:12 till och med 2:13 och se hur Paulus knyter an till dem i Korint. Och det är inte så där helt enkelt, men vi får ta en bit i taget. Och då läser jag först vers 12, 13 och 14. Där Paulus talar om och visar sin omsorg om korintierna. Sedan kommenterar han i vers 15 till och med kapitlet ut, får man väl säga. Kanske till och med vers 1 och 2 i andra kapitlet också. Kommenterar han de där resplanerna som blev ändrade. För den hade de ju riktat allvarlig kritik emot honom. Att han säger att han ska komma och så kommer han inte. Och sen när han inte kommer så dyker han upp ändå. Alltså det blir lite jobbigt för dem i Korint. Så det talar han om i kapitel 1, vers 15 till kapitel 2, vers 2. Sen kommenterar han det där tårebrevet som han har skrivit. Som visserligen hade gjort att, som hade fallit i god jord när de tog emot det. För det var det Titus hade kommit tillbaka och berättat om. Och som gjorde att han nu skriver andra Korintsebrevet. Men han skriver om tårebrevet i verserna 3 till och med 11. Och förklarar vad han tänkte när han skrev det. Och sen är det i vers 12 och 13 då. Att han reser till Makedonien. Till Troas och till Makedonien. Och där ser ni i vers 13 att då har Titus kommit till Makedonien. Och när Titus har kommit och Paulus befinner sig i Makedonien. Då skriver han andra Korintsebrevet. Så då han skriver det här. Men vi får ta en bit i taget. Och då är det alltså vers 12, 13 och 14 först. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått, att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag. Vi stannar där och tills vidare. Och så ser vi att Paulus redan från början, vers 12 alltså, säger ifrån rätt så ordentligt. Vi har inte dåligt samvete för vi har betett oss emot er. Ja visst, han har dragit på sig kritik. Och de tycker att de har varit för hårt fram emot den där mannen. Att han har varit opålitlig i sina resplaner. Hans auktoritet är ifrågasatt. Vem är du, Paulus? Vem är som sagt att du är apostel? Allt det där finns. Och man har försökt ge Paulus dåligt samvete. Men han säger från direkt här. Vi har inte dåligt samvete. Vi har aldrig haft det. Utan allt det vi har gjort i förhållande till er, då har vi gjort i helighet och renhet inför Gud. Så han går ut ganska starkt där som ni ser. Och jag tror att en sak som kanske ska sägas i det här sammanhanget. Det är det som jag redan har gått igenom, nämligen att jag tror inte att korintierna riktigt kan ha förstått hur Paulus tänkte. Alltså man ger sig på Paulus då att han har ändrat sina resplaner och inbillar sig tydligen att ja, då kommer Paulus att försöka förklara. Det blir en diskussion här om resplanerna och den kommer vi att vinna. Eller vi kommer trycka upp honom mot väggen. Alltså det är ett mänskligt tänkande rakt igenom. Paulus är inte alls på den nivån. Paulus är ju i Kristus. Han är på något sätt upphöjd över den typen av diskussioner. Och som vi ska se här sen så svarar han också i brevet med att han är inte bara i Kristus utan han gör som Kristus säger. Om Kristus ändrar resplanerna så ändrar väl Paulus resplanerna. Och om det skulle vara så i värsta fall att Paulus nu skulle ha gjort fel så har han ju gjort det i Kristus också. Allt är ju upptaget i Kristus. Men korintierna har inte lärt sig att förstå det. Om korintierna blir besvikna på att Paulus har ändrat sina resplaner så borde de tänka ett steg längre. Ja, men han är ju i Kristus. Och det är ju vi också. Alltså full förlåtelse. Inget att bråka om. Vi lever ju av Guds nåd, både han och vi. Så Paulus tänker och agerar och talar och skriver på utifrån helt annan synvinkel verkar som än vad korintierna har förstått. Och hur Paulus skulle bli mottagen i vår tid, det vågar jag inte tänka på. Men det var ju därför som vi läste i första Korintierbrevet. Han tog ju inte den här diskussionen med om man fick äta kött eller inte kött. Han tog inte diskussionen om vad det nu var med, om huruvida de var splittrade i olika partier och så vidare. Utan det han gjorde det var att han skickade in, han tillförde det eskatologiska perspektivet in i problemet. Han diskuterade inte vad som var rätt och fel, vad man fick och vad man inte fick. Utan han tillförde det eskatologiska problemet. Han sa, ja men ni kan alla vara saliga. Och de var osams. Ja men ni kan alla vara sams i Kristus. Det är inget att bråka om. Bekänn era synder för varandra och var glada. Och så ett helt annat perspektiv. Och jag menar ju naturligtvis att Paulus perspektiv är det evangeliska perspektivet. Vi skulle behöva ha det perspektivet. Det är ju det som ska höras från predikstolarna. Det är ju det som ska höras i undervisningen. Hela tiden. Det ska inte tas så mycket hänsyn som vi gör till olika mänskliga problem och frågeställningar som vi aldrig kan reda ut. Därför vi blir aldrig överens. Utan det himmelska perspektivet ska tillföras. Och det himmelska perspektivet är det fullkomliga perspektivet. Det går inte att diskutera. Det bara slår igenom alltihop. Vi tas in i det på en gång. Och så blir vi glada och förlåtna och saliga. Men som sagt, jag tror inte att de i Korint, åtminstone inte delar av dem i Korint, delar grupper i Korint, riktigt begrep det här. Och vi kanske kan tycka att ja, men det är mycket begärt att de skulle begripa det. Men kom ihåg då att Paulus hade varit där i nästan 2 år och talat med dem. Och kom också ihåg att de flesta i Korint faktiskt begrep vad Paulus menade. Dock inte alla. Vi kan med gott samvete berömma oss av att vi har uppträtt i helighet och renhet inför Gud. Och sen står ju det här då. Vi har inte varit ledda av världslig visdom. Nej, men det är ju det jag säger. Han hade inte det perspektivet. Vi har inte varit ledda av världslig visdom. Vi har varit ledda av Guds nåd. I första Korintierbrevets 2 kapitel. Jag vill minnas praktiskt taget hela kapitlet. Handlar ju om, kontrasterar ju världslig visdom mot Guds visdom. Och det här var ju en sån där punkt att de här stora starka korintierna de gjorde sig ju märkvärdiga med sin visdom. De var ju så kloka och visa i den här världen. Och Paulus säger att det räcker inte till. Det är inte värt någonting. Därför att den visdomen slutar med Golgata kors. Det finns en annan visdom som är uppenbarad genom evangeliet. Och den uppenbaras genom tron på Kristus. Och nu ska ni höra att jag tänker precis likadant. För när det gäller kristenheten i Värnamo och när det gäller det vi längtar efter och det vi vill se hända, om vi kallar det väckelse eller förnyelse eller att människor ska komma till tro eller vad du vill, så menar jag så här med samma perspektiv. Att Gud har planerat det där. Det ligger i Guds hemliga rådslut. Det ligger i Guds visdom. Men frågan är om vi har upptäckt Guds visdom. Om vi har upptäckt Guds rådslut för människorna i Värnamo i vår tid. Du tror väl inte att Gud inte har några planer för Värnamo under 2013-2014? Det är klart att han har. Men har du upptäckt dem? Guds hemliga rådslut behöver ju uppenbaras för oss. Så vi kan se och förstå och anpassa oss till det som Gud vill. Ja, men vad vill han då? Ja, det har vi ju pratat om här. Vi har pratat om en timme snart. Allt det som händer och sker är intaget i Kristus. Och Gud vill att Kristus ska genomsyra oss alla gemenskaperna. Det är inte svårare än så. Men vi behöver bejaka det, låta det ske. Det kallas för sinnesändring, omvändelse, fördjupad omvändelse, gemenskap. I smågrupperna som cellerna som vi som ni vet att vi många av oss lever i, så är det här inte bara närmast självklart utan också en nödvändighet. Du kan inte ha 8-10 människor i en liten gemenskap ett par timmar varje vecka, vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år, utan att några blir osams. Eller att man upptäcker att jag tycker inte som du. Eller jag tycker att du har sidor som jag inte uppskattar. Varför beter du på det där sättet? Alltså, det är ju det mänskliga. Det är ju självklart. Men vad händer när det kommer upp? Ja, det måste man ju bearbeta det. Man måste ju lära sig att respektera varandra. Man måste ju lära sig att älska varandra. Man måste växa i tålamod. Man måste också växa i möjligheter att hjälpa varandra på olika sätt. Men när man inte lever i nära gemenskap med varandra, ja, då kan man ju göra som man vill. Skulle det bli obekvämt någon gång i relation till någon, då kan man bara strunta i det. Men det där att bara strunta i det fanns inte på Nya Testamentets tid. För här handlar det om människor som har betalat mer eller mindre med sitt liv för att bli kristna. Jag ska åka till Nepal, som ni vet, om några veckor och undervisa där. Och då fick jag höra, för där är massor med kristna massor med människor som blir kristna. Och då fick jag höra det att alla de som blir kristna i Nepal betraktas som kastlösa. Per automatik. Det är det pris de betalar för att bli kristna. Vanliga nepaleser får inte ens komma i närheten av en kastlös, får inte röra vid dem. Får inte hämta vatten ur samma brunn. Så totalt förskjutna. De betalar det priset. Tror ni inte att de bryr sig om varandra sen efter det? Självklart att de gör. Men vi har det alldeles för bekvämt. Men det kan ju tänkas att det blir mer obekvämt i vårt land att vara en levande kristen framöver. Vi märker ju sådana tecken. Och då kommer vi att behöva varandra mera. Och det är inte något ledsamt med det. Utan det betyder bara att vi kommer att mogna i vår tro. Och vi kommer att bry oss om varandra. Och vi kommer att bedja tillsammans. Och vi kommer att vara delaktiga av trösten i ett överflödande mått. Och av saligheten. Och människor kommer att se det. Och de kommer att få del av det. Och de kommer att vilja bli likadana. De kommer att vilja ha del av det som vi har del av. Men som sagt, det finns ett pris att betala. Paulus, han levde inte av världslig visdom, säger han här i vers 12, utan av Guds nåd. När man läser så här snabbt och inte reflekterar, så tycker man utav Guds nåd, ja, vad är det för något? Men nu så förstår vi att han verkligen gjorde det. Alltså varje ögonblick under dagen, varje dag i livet, är Guds nåd verksam ibland oss. Och följaktligen, vers 13. Vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Vi har inte försökt dölja någonting, säger Paulus. Om jag har varit otydlig i mina brev eller på annat sätt att det blivit missförstådd eller så, så ska ni veta det, att jag har ingenting att dölja. Det här finns inte någonting som vi hymlar med, utan vi har rent samvete inför Gud. Vi har gjort det här i helighet och renhet, inga problem. Vi har gjort vårt allra bästa för att nå fram till er. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå det ni redan delvis har förstått. Att vi är er berömmelse, liksom ni är vår berömmelse. Ni kritiserar mig, men i själva verket så borde ni tacka Gud för mig. För det är ju jag som har gett er evangeliet. Ni skulle inte kunna kritisera mig om ni inte först hade blivit välsignade av mig. Det är tack vare min välsignelse till er, säger Paulus, som ni nu kan kritisera mig. Men ni borde ha mig som er berömmelse på samma sätt som jag berömmer mig utav er. Ni lever i Kristus och jag är stolt över er, jag är glad över er, jag berömmer mig inför Gud över er eller av er. Vi är varandras berömmelse. Detta är inte världslig visdom. Det här är den himmelska ekvationen. Det där med Herrens Jesu Kristi dag, det kanske man ska lägga märke till också. Så att man inte missförstår Paulus och tänker som så. För när vi talar om berömmelse i Sverige eller på svenska, så får det lätt en klang av negativism. Alltså det är en sorts stolthet, en präktighet som vi inte vill veta av. Så var det inte i den bibliska världen. Där hade man sin stolthet, sin glädje, sin berömmelse. Men vi behöver förstå kriterierna för den berömmelsen. Och det ska vi göra nu. Om ni slår upp i Psaltaren 32, då kommer ni för sig inte att se det som jag vill säga, men jag ska säga det ändå. Psaltaren 32. Där står i vers 11. Var glada i Herren och fröjda er ni rättfärdiga. Men i grundtexten så står det, var stolta i Herren och fröjda er. Vi ska berömma oss av Herren. Ni känner igen det från Paulus sätt att tala. Men vi kan inte ens klara av det när vi ska översätta det. För det liksom stämmer inte i vår, det ligger inte bra liksom i vår tankevärld. Men vi ska fortsätta titta i Jeremia 9, vers 23. Så får du själva kriteriet för berömmelsen. Där står, så säger Herren, den vise skall inte berömma sig av sin vishet. Den starke inte av sin styrka, och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där har jag min glädje, säger Herren. Så om jag vill berömma mig så ska jag berömma mig i Herren eller av Herren. Jag berömmer mig av att jag har lärt känna Herren. Han är min berömmelse. Han är min glädje. Han är min stolthet. Jag berömmer mig av Herren. Det märkliga är att tänka tanken att han gör tvärtom. Att han skulle vara stolt över sina barn. Men så tänker man i den bibliska världen. Titta också i femte Mosebok 10:20. Femte Mosebok kapitel 10. Vers 20. Herren din Gud skall du frukta, honom skall du tjäna, honom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du avlägga din ed. Han är din berömmelse. Han är din Gud. Med dig har han gjort de stora gärningar som inger fruktan och som du med egna ögon har sett. Han är din berömmelse. Visst finns det, som vi läste i Jeremia, en osund berömmelse. Men motsatsen till ett osunt berömmande är inte inget berömmande alls. Utan motsatsen till ett osunt berömmande är sunt berömmande. En sund stolthet. Och den är alltid förknippad med, förenad med Herren Gud, med Herren Jesus Kristus. Alltid. Alltid. Där har vi kriteriet på en sann berömmelse. Men tydligen så fanns det i Korint. Korintier som gjorde sig märkvärdiga med världslig visdom och berömde sig av sin egen visdom. Och Paulus köper inte det. För den är alltid förknippad med Herren Jesus Kristus. Och om den skulle ha varit förknippad med Herren Jesus Kristus hos de här kritikerna, då skulle de ju ha förstått att Paulus är deras berömmelse och de själva är Paulus berömmelse. För de är förenade i Kristus. Det är livet i Kristus som är det allt överskuggande. Och hur kan vi veta då om det här berömmet och hur det ska falla ut? Jag tittar igen i vers, nu ska vi se här, nu tappar jag bort det. Andra Korintierbrevet har vi där, ja. Kapitel 1, vers 14. Vi är er berömmelse som liksom ni är vår berömmelse på Herren Jesu dag. Alltså det fulländas ju där först, vi kallar det för domens dag. Alltså först i fulländningen så blir det här klart och tydligt. Men redan här i tiden kan vi genom tron tänka åt det hållet och delvis ta emot och förverkliga det himmelska. Det är den goda kampen. Det är att vandra i den heliga ande. Och det ska vi göra till Herren Jesu dag. Då kommer det att fullkomnas. Vi hinner kanske ta vers 15 och 16 också. Nu talar han om de ändrade resplanerna. Då jag litade på detta, alltså på detta att han var deras berömmelse och de var hans berömmelse, så ville jag först komma till er för att ni skulle få välsignelsen av ett andra besök. Jag ville besöka er på genomresan till Makedonien och därifrån komma tillbaka till er och så utrustas av er för resan till Judeen. Han hade ju skrivit i första Korintierbrevet, det 16 kapitlet, i avslutningen där, verserna 5 och följande, att han ville resa genom Makedonien, komma ner till dem i Korint, vara en välsignelse för dem genom ett andra besök och sedan ta den här stora insamlingen, kollekten, och så fara tillbaka till Jerusalem. Det var så han beskrev det i slutet på första Korintierbrevet. Men så fick han höra då utav Timoteus som kom till Efesus och berättade hur det egentligen var och hur eländigt det var och hur omdiskuterad Paulus var, hur ifrågasatt han var. Och Paulus inser att ja, men jag kan inte åka dit i det här läget. Han hade insett det tidigare. Jag kan inte åka dit i det här läget. Jag ställer in det här andra besöket. Och sen så kommer det här bekräftelsen då från Timoteus. Och då gör han den där snabbvisiten i alla fall. Så han ställde in det och så åkte han i alla fall. Och det var slog inte väl ut, som ni vet. Han hade alltså hoppats, står det här i vers 15, på att få vara en välsignelse för dem, står det i vers 15, genom sitt andra besök. Och sen skulle han utrustas och fara vidare. Men nu blev det inte så. Och varför blev det då inte så? Vi kanske ska ta med vers 17 också. Handlade jag då tanklöst när jag fattade detta beslut att inte åka dit? Eller fattar jag mina beslut som jag själv finner bäst för att mitt ja ska vara ja och mitt nej vara nej? Vi kommer att se sen, men vi hinner inte gå in på det nu. Men om jag säger det redan nu, att verserna 18 till och med 22. 18 till och med 22. Man kan sätta de verserna inom parentes. Inte så att de är underordnade, utan på så sätt att verserna 18 till och med 22 är en liten teologisk utläggning. Alltså här lämnar han diskussionen om han har gjort rätt eller inte, utan han börjar förklara det här med vad det är att vara i Kristus. Han försöker förklara, som vi får se nästa tisdag då, försöker förklara att i Kristus så bestämmer inte jag själv. Jag kan inte bestämma en sak och sedan med egen kraft gå i god för att allt ska fungera. Jag måste ju vara lyhörd för förändringar. Jag måste leva efter Guds nåd. Inte så att Gud ändrar sig, men saker och ting kan ju ändra sig. Tiden kan ändra sig. Jag kan göra fel. Det kan finnas många olika orsaker. Men i Kristus är allting fixerat, om jag säger så. Guds hemliga rådslut finns där, och Gud är inte ja och ja och nej. Eller att man blandar ja och ja, ja och nej och nej och ja. Utan det ligger tryggt. Och så är Paulus också. Men i praktiken kan det ändå innebära att man får ändra planerna. Vi har det ju redan när vi läser i Apostlagärningarna. Han är ute på sin andra missionsresa. Och han skulle ju resa norrut i mindre Asien, men den helige ande hindrade honom, står det. Det måste väl förstås som att han plötsligt insåg att nej, jag ska inte åka dit nu. Vad ska jag göra istället? Ja, jag fortsätter ditåt, västerut. Och så gjorde han det. Alltså den öppenheten finns ju. Och den finns hos Paulus i hans tänkande. Han har inte handlat tanklöst, som det står här. Utan det är kanske tvärtom. Han har varit mån om att följa den heliga andes ledning. Och om de i Korinth tycker att han har handlat tanklöst, så är det en sak. Men de borde ju i sin tur vara måna om, eller våga tro, att Paulus inte är tanklös, utan att han handlar efter bästa förstånd. Så han tar in allting i det här livet i Kristus. Och det är det de här verserna 18-22 handlar om. När man läser kapitlet i ett streck så förstår man liksom inte riktigt vad har det här med saken att göra. Med själva problemet att göra. Men man ska förstå sig alltså som en teologisk stycke undervisning om själva saken. Och där får vi då stanna, så får vi ta upp den där teologiska exkursen, eller vad vi ska kalla den, nästa tisdag.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över andra Korinthierbrevet, och det här var del 4. Vill du lyssna till det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18.30, och så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer sändning från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och med det så tackar jag Ulf Gustafsson för att du har lyssnat, och jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer.